Vi läste i dagens evangelietext här förut. Och tema för det jag vill säga, det är detta att din tro har hjälpt dig gå i frid. Det handlar om förlåtelse, om man får mycket förlåtet. Och det är lite som en fortsättning på det som vi faktiskt talade om i förra sådana här gudstjänsten vi hade för en månad sedan. Jag vill fortsätta läsa en annat ställe i evangelierna från Markus 2. Och det är Jesus, han är i Kafarnaum. Det är liksom den plats som räknas lite grann som hans hemstad vid det här tillfället. Och det samlades så mycket folk att inte ens platsen utanför dörren räckte till längre. Man förkunnade ordet för den. Och då kom det dit med en lag man som bars av fyra män. Och det kunde inte komma fram till Jesus trängsel. Och då bröt de upp taket med den lame och tog ner där genom taket den här bädden med den lame. Och Jesus såg deras tro. Och då sa han till den lame: mitt barn, dina synder är förlåtna. Nu satt där några skriftlärda och de tänkte för sig själva: hur kan han säga så? Han hädar ju, vem kan förlåta synder utan Gud? Men Jesus förstod inom sig vad han tänkte och sa till dem: hur kan ni tänka så? Vilken lätta säga till den damen: dina synder förlåtna, eller säga: stig upp, ta din bädd och gå. Men för att ni ska veta att människosonen har makt att förlåta synder här på jorden, så säger jag dig, och nu talar han till den damen: stig upp, ta din bädd och gå hem. Och mannen steg upp, tog genast sin bädd och gick i allas åsyn. Så att det häpnade och prisade Gud och sa: aldrig har vi sett något sådant. Och det är bara Jesus som kan. Och det visste de här vännerna när de bröt upp taket hemma hos Jesus. Hemma var det faktiskt där Jesus var då. De visste att taket är mindre värt än människor. Och Jesus såg deras tro. Förstår du? Det är så att arbete och vad man vill och bön i tro, det är att se Jesus. Och han gav mannen det han mest av allt behövde. Han gav syndernas förlåtelse. Men även helande: stig upp, ta din bädd och gå. För det är hos Jesus saker och ting händer på riktigt. Precis som här idag. Jag längtar och förväntar att det ska hända saker av detta slaget. För här är församlingen, en del av församlingen på plats. Och den går ju inte ersätta. Precis som de här vännerna. Där två eller tre är samlade i mitt namn, säger Jesus, där jag mitt ibland är. Och här var de här vännerna. Och här är vänner, vi ber för varandra. Vi sätter Jesu namn högst. Och vi litar på Guds ord. Vi litar inte bara på ord som känns rätt just nu, just idag, utan lita på att Guds ord, för att det är Guds ord. Församlingen är faktiskt omstartens plats där vi får börja om. Och när vi ska samlas här i nattvardsfirandet, då är det en möjlighet till omstart. Och i förbönen vi har efteråt, här hör vi orden: dina synder är förlåtna. Vi hör orden: för dig utgiven. Och Herre, välsigna dig och bevara dig. Och därför är det än idag ett måste att komma fram till Jesus. Och det Jesus gör under sin korta förkunnelsetid, det var alltså inte predika i första hand en massa regler och förbud. Han ändrade inte på lagen, säger han, men han förkunnade ett nytt rike, Guds rike. Han förkunnade inte bara ord, utan också verkligen i handling, framför allt i handling. Han ställde sig på fattiga sida, på de utbrottas. Han återupprättar den. Han ser till att blinda ser, det döva hör, lama går. Han lämnar själv allt vad bekvämt liv innebär. Och har inte någon familj med sig. Han har inte ens ett hem. Han säger: människor har inget ställe där han kan vila sitt huvud. Han går och går, det är ökna, det är dalar, det är byar. Överallt för att förkunna Guds rike. Ofta blir han trött, men även då står det, så fylls han av medlidande för de som är illa medfarna och hjälplösa, som får utan herde, står Matteus 9. Han predikar förlåtelse, försoning, saktmod, ödmjukhet, rättfärdighet och sanning i ord och handling. Så visar han konkret och praktiskt vad Guds rike innebär. Och det är först när vi får lyfta blicken och se honom som han är, som vi kan komma in ut ur vår egen, ska vi säga, inkrökthet, det vi fastnat i. Vem kan vara högmodig eller girig eller vred inför Guds ansikte? Vem kan stå för ofördragsamhet, intriger och strida nedför Jesu kors på Golgata? Därför blicken på Jesus förändrar människans sinnelag. Så vi får vända våra blickar från oss själva till Gud genom att älska honom med hela vårt hjärta, av hela vår själ, hela vår kraft, hela vår förstånd. Då förvandlas vi. Jesus ska komma åter för att upprätta jorden i sin fullhet, återställa den till Guds ursprungliga skapelse. Och så länge vi tror att livet bara är en resa mellan födelse och död, från ett inte till ett annat inte, så länge är det lätt för de här själviska sakerna slå rot. Men har vi ett större perspektiv, tänker vi längre på det Jesus står för. Han vill ju att vi ska följa honom från död till liv och gå vidare. Han visar vägen. Han är vägen. Och han har lovat att vara med oss till tidens slut. Men om många förbryllat, och det är vi tillbaka till dagens text, förbryllats över att ja, men det är så svårt att tro. Han sa ju där, din tro har hjälpt dig. Det är besvärligt, det är frågor, det är svårigheter. Man varken ser eller förstår. Man har kanske inte fattat det grundläggande, men aposteln säger i Efesierbrevet 2, Paulus då, och nåd är ni frälsta, inte av själva. Utan det är nåden som är trons grund. Tron är redskapet genom vilken frälsning kommer till oss. Tron är kanalen genom vilken frälsning då som ges av Guds nåd kom till mig. Det står vidare i Efesierbrevet 2. Fast vi var döda genom våra överträdelser har han gjort oss levande tillsammans med Kristus. Av nåd är ni frälsta. Och uppväckt oss med honom. Det är Gud som gör jobbet. Hans verk. Omtumlad vaknar vi genom andens påverkan i våra liv och tar emot gåvan. Vår del är att ta emot, att vilja ta emot. Vi är skapade till något nytt genom Jesus Kristus. Det är en skapelseprocess. Många av oss börjar tänka på, vi kommer ihåg en berättelse som profeten Jeremia tar upp i, och han går och tittar på en krukmakare, en som håller på och drejar vid sin skiva, en keramiker. Och han upptäcker att när något går sönder så börjar han om igen. Man får ta bort lite grann som kanske var fel. Och så är det. Men till skillnad från lera så är vi människor motspänstiga. Många vill till och med fortsätta vara som en död lerklump därför att man vill inte ha Jesus. Men vad är då Guds verk i våra liv? Och det står i samma sammanhang, det goda gärningar som Gud bestämt oss till. Och det är inte någon syftning på en allmän godislista, inte dagens goda gärning, eller någon självklar moral eller allmän trevlighet, det är jättebra sånt. Utan Guds goda verk, det är det vi hittar i Bibeln. Bergspredikan och Jesu liv visar vägen. Det står så här, var till ett sätt att leva som Jesus. Han sa var Gud, men blev människa, utblottade sig själv. Blev en tjänare, ödmjukade sig, var lydig, ända till döden på ett kors. Gav sig själv för andra utan att se till vad det kostade. Det är Guds goda gärningar. Älska Gud av hela ditt hjärta, av din själ och din styrka och din nästa som en själ. Så förebilden för den nyuppväckta, nyskapade människan är Jesus. Vi vet om att om krukmakans lera inte hade rätt konsens och följsamhet så måste Gud använda den metod han har i sin produktion. Det är som en verkstad. En levande församling är faktiskt en bra verkstad, den fungerar bra. Bästa miljön för tillväxt. Men hans metod är att börja om från början. Skapa något nytt. Han producerar dem som perfekt och använder olika sätt och metoder. Vi är hans mästerverk. Innan vi fortsätter sjunga. För jag än en gång i mitt liv börja om än en gång i mitt liv. Jag vill formas av dig och ditt heliga bud. Gör mitt liv till ett redskap för dig. Det står inte i bladet detta. Vi är hans verk skapad genom Kristus Jesus till att göra den goda gärningen som Gud från början bestämt oss till. Det var det vi läste här tidigare.